en gång i månaden så kommer årets tv-serie. Det går snabbt nu.
Mm-hmm.
Och förra månaden så var det Richard Gides Hoffman och den här månaden så är det Cape Fear som hade premiär med sina två första avsnitt för en knapp vecka sedan, 5/6. Och Cape Fear är en psykologisk skräckthriller som har gjorts flera gånger om. Och när man följer den här, hur den har utvecklats så ser man också hur våra rädslor har förändrats genom tiderna.
Mm.
Punkt, 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 punkt. Och Janne Strang,
ja,
som den musikjournalist som jag vet att du är i själ och hjärta i grunden, så förbereder du dig via musiken gällande allt i princip.
Också för fotbolls-VM som vi börjar nu på torsdag. Över på den nya kontinenten. Det finns mycket att säga om årets fotis-VM. Jag behöver inte kanske berätta allt som är åt helvete där. Men så jag tänkte tala om fotbollssånger från historien. Särskilt med fokus på England och hur deras tragiska fotbollshistoria reflekteras i deras fotbollssånger under senaste 60 år.
Snyggt, snyggt. Och nu är vi, om du lyssnar på det här på torsdag, tänk nu börjar VM ikväll. Vad är det med den här alkoholromantiken? Jag tar tillbaka allt vad jag tänkte säga. Utan istället går jag lite till så här påvens hemtrakter. Och jag frågar en sån här lätt fråga av dig, Joel. Jag frågar det här nästan alla. Kan man se på AI som det moderna Babelstornet?
Ja. No, men, exakt så. Just precis. Och det finns,
vilken bra fråga, tack för att du ställde den.
Lysande fråga. Jag hade lite väntat att någon, alltså ingen hade frågat den än. Okej, konstigt. Nej men alltså hans helhet Leo den 14 har talat till folket. Många där ute kanske har missat det. Så det ankommer på public service att informera. Sittande katolska överhuvud är alltså då kritisk mot AI, kallade ett Babelstorn. Och det stressar folk i USA, främst de som tjänar på skiten. Är påven vänster? Låt oss be.
Man vänster om man är emot AI.
Det ser lite så ut alltså.
Herregud, har det också blivit politiskt nu?
Ja.
Det kan hända.
Jesus.
Jag vill att ni slutar ögonen. Okej, det här är frivilligt, men jag tänker sluta ögonen.
Mm-hmm.
Och så tänker jag så här. Att tänk dig att du låser dörren och så drar du ner rullgardinerna. Sen så kanske du kollar igen att du nu säkert låste dörren. Och sen drar du upp rullgardinerna i alla fönster för att kolla att du också låste alla fönster, att ingenting är öppet. Men det du inte vet är att nu har du låst inne fienden. Fienden är redan inne och han ligger inte under din säng och han ligger inte i din säng. Han sitter inte inne i din garderob och lurar. Nej! Han finns i din sons mobiltelefon i formen av en sexig kvinna som skickar lockande meddelanden till den redan sen tidigare förvirrade son. Nu kan ni öppna ögonen. Det här var en scen ur den tiodelade tv-serien Cape Fear.
Ja.
Och det här är alltså tv-serien som kommer riktigt nu. Jag antar att ni har inte hunnit titta på den. Men kanske någon av er är bekanta med den här gamla Cape Fear. Det alltså finns två filmversioner som är baserade på boken Bödlarna som kom 57.
Jag har inte sett, men De Niro är väl den där kända versionen.
Det var en Scorsese-film.
Det är en Scorsese-film.
En riktig film alltså.
Ja, precis. Ja.
Som jag minns så alldeles för ung.
Ja.
Men den var det där väldigt, det här lämnar spår. Alltså den kunde någonting som man säger i Danmark.
Den kunde någonting.
Jättemånga känner till Cape Fear, inte tack vare filmerna utan tack vare ett Simpson-avsnitt som är ganska legendariskt, säsong 5 avsnitt 2. Och där är Sideshow Bob är den här psykopaten, De Niro. Och jag minns att det är Kelsey Grammer som spelar honom. Och det är ett riktigt bra avsnitt.
Kul.
Jo.
Är det här alltså någon ny Black Mirror-thing nu? Eller vad?
Nej, det här är en remake. Man har dragit ut 2 timmar film till 10 timmar tv-serie.
Och förpassat och flyttat
till nutiden.
Ja, precis. Ja. Låter liksom.
Och det är det jag menar med att man ser att den där farna som fanns förut så är helt annorlunda nu. Att det är Javier Bardem. Hörde ni, jag har just läst spanska. Javier Bardem!
Inte illa.
Javier Bardem som spelar den här Max Cody som är en man som har varit i fängelse 17 år, 14 år i De Niros fall. Och så kommer han ut och ska hämnas på de jurister som har satt honom i fängelse. Mm. Och Ja, den är lite annorlunda än hur de tidigare versionerna är. Jag har inte sett den som, det fanns en från 62 med Gregory Peck och den har inte jag sett. Mm. Jag har faktiskt inte läst boken heller. Men jag har sett förstås filmen 91 och precis som Janne Strang såg jag den i ung ålder och det var hurra.
Så jag tänker 91 kan inte vara så ung ändå. Alltså jag måste vara liksom över tonåren, men alltså det gjorde verkligen ett intryck. Jag tror det var en av de riktigt första sådana här som gjorde något slags sån här psykologiskt intryck. Alltså, det som var grejen med det var att han ger inte upp den här mördaren. Han bara liksom hänger på som en igel. Mm. Och liksom de försöker skaka av honom genom att flytta, genom att vad är det de gör. Och man tror liksom hela tiden att okej, vet du, nu måste jag komma ut. Och han är liksom så obehaglig, åtminstone De Niro, säkert Peck också i sin roll. Mm. Och Sideshow Bob förstås. Men, men alltså verkligen intensiv den där förföljelsegrejen. Alltså det är den som man minns från det där. Att det är liksom, och det där är faktiskt någonting som jag undrar om det beror på. För det där är liksom en grej som mina mardrömmar återkommer till. Är att man kan inte skaka av sig en förföljare liksom. Mm-hmm. Och det, vet du, man tänker okej, nu har jag kommit runt hörnet, men liksom det bara kommer vidare och vidare och sådär liksom. Jag undrar om det är därifrån, slår det mig nu.
Jag kommer ihåg i Terminator 2:an så hade det samma effekt att den slutar aldrig. Det där att de aldrig slutar. Och det här var jättebra att du gick in på det, Janne, för jag tänkte faktiskt
fråga. Det kom ungefär samtidigt.
Ja, men jag minns att där var också, kan inte sluta snart? Och det var det som var det hemskt, man blev helt utmattad. Ja. Och jag tänkte faktiskt fråga er att om man skulle specialdesigna en skräckfilm för att få er att bli riktigt livrädda, vad för slags element skulle ingå?
Krig är en grej. Alltså soldater kan jag ha mardrömmar om. Så det måste vara något slags uniformerat, beväpnat. Det första jag kommer på. Mörker. Fåglar. Någon slags transhuman bird robot man.
Jag tror det är ganska många.
Som Birdman.
Som Birdman. Ja. Någonting sånt ska vara
vidrigt.
Det vidrigaste. Ja.
Och Janne,
jag håller fast vid det här förföljelsen. Just det där att du inte kan skaka dig av dem. Alltså, även om du vill ge upp den här fighten så kan du inte. Du kan inte välja att träda ut ur den här ringen. Det är det där. Det är kanske det värsta. Mm.
Jag ska erkänna att jag har sett bara två avsnitt av den här, för det har släppts bara två. Mm. Det finns kritiker som har fått se alla. Men den här Javier Bardem, eftersom det är 10 avsnitt. Så om det finns, den är hyllad överallt, den här serien, det här nu som ni hörde, månadens årets tv-serie. Mm. Men han slutar inte. Och när det är 10 avsnitt så det blir bara värre och värre och värre. Han bara stiger upp hela tiden och fortsätter Javier Bardem. Och det här är så otroligt mörkt. För att det är inte mera nu just att det är någon som kommer med en blodig kniv och hugger dig i ryggen eller gömmer sig. Utan det här är riktigt, Javier Bardem spelar så här psykologiskt smart, äckligt spel. Och han är jättecharmig, han är jättetilltalande, härlig, han är påläst, precis som De Niros juridiskt påläst och smart och vet hur man lurar systemet och polisen. Hur långt du kan gå utan att du blir, att man kan anklaga dig för någonting. Så han är otroligt listig och otroligt vidrig i den här rollen. Och sen
jag inflägger bara, för det här låter jättemycket alltså som hans roll som han gör i No Country for Old Men.
Ja.
Är det liksom lite samma, tror du var inspirerad av att ta honom på grund av den just? Alltså, för därför följer han ju också alla de här som han ska ta leva av och bara dyker upp. Man tror att han är död, men han är inte död. Allt det här liksom.
Helt säkert, förutom att håret är väldigt annorlunda i den här.
Det var Coen Brothers alltså, som satte det håret på honom.
Om ni inte vet, hur kommer
det pannluggen?
Alltså, det är en otrolig frisyr, alltså, som om ni vill se No Country for Old Men, så man kan inte sen glömma den där frisyren. Om jag ska vara helt ärlig så kanske jag tyckte att det var det mest skräckinjagande i det hela.
Han var övertygad om att hans karriär var slut efter den där.
Det var jag.
Ingen kommer någonsin att anställa honom som en film igen.
Ja, just det var den här, ja. Sen
efter det, han gick också i ofrivilligt celibat tror jag i 30 år efter. Nej, ja. jag vet inte, men det där håret var otroligt. Men det som jag tycker är det mest hemska är att det här är liksom, idag så är vi inte rädda på det sättet så mycket för mördare i buskarna, utan det är andra saker. Det är krig. Men en sak är det kanske att hotet är främst digitalt. Med ett knapptryck kan våra liv, eller åtminstone våra rykten, bli förstörda. Det här är jag livrädd för. Alltså att man blir filmad i fel stund. att det där Javier Bardem kommer och filmar en. När man minst anar det.
Ja.
Och sen är ditt liv förstört. Alltså, jag kan inte sätta att liv och rykte är exakt samma sak. Men om du vill vara i civilisationen så kan det gå med ett knapptryck. Sådär. Ja. Så är det borta. Det är jag livrädd för.
Jag tror också att inte vet jag, cancel culture, social media etc. har gjort den där kopplingen lite värre än vad den är. Jo, alltså det, eller vad rädsla är, det är en irrationell sak. Men jag känner ju samma, att om någon skulle...
Men vad är det ni gör alltså som det där som någon skulle kunna filma? Och som skulle vara komprometterande för det?
Ja, vad skulle det vara?
Jag tänker...
När man sitter och kackar liksom, inte vet. Nej, jag.
Inte blir man cancelled för det? Alltså,
nej, men min känsla är att om någon skulle filma mig och sätta ut det så skulle mitt liv vara över.
Gör ni saker som skulle kunna få er cancelled? Alltså, det är det jag undrar.
No, jag är lite inne på det här, Joa. Jag tänker väldigt ofta på den här lärarinnan som av misstag råkar skicka en lite avklädd bild av sig själv i en Snapchat-grupp. Det här är i Finland.
Jo. Se, gör inte sånt. Vet du, så är det ingen fara. Men, vet du.
Nej, men det var så oskyldigt. Av misstag med en lite avklädd bild till en Snapchat-grupp var det, hennes elever också fanns. Och det blev alltså... Hon, alltså jag tyckte så... Jag kan inte sluta tänka på henne. Att hur ska, varför ska hon... Alltså, redan det att du har gjort det är förnedrande. Och sen att folk ännu tycker att det var förfärligt att hon gjorde det. Mm. Det var ett misstag.
Ja.
Och hon hade den där gruppen för att många av de där eleverna behövde stöd. Och det, hon upplevde som en bra kanal att det var med låg tröskel kunde de nå henne. Så jag är mer rädd för sådana saker. Och i den här Cape
att
Fear...
Att du missförstod helt enkelt.
Exakt.
Mm. Ja.
Det var inte jag, det var mina fingrar. Det där, och i den här Cape Fear så ser man väldigt tydligt hur du kan använda dig av digital krigsföring för att krossa en film. Och det är AI-genererad... Vad sa du?
Krossa familj. En fiende.
Krossa en fiende, eller familj.
En film, sa du.
En film, mm. Tack. Cape Fear, så där ser man hur digital krigsföring ska föras om du vill vara riktigt effektiv, att hur du vill krossa någon. Det är AI-genererad gaslighting, det är catfishing, det är mycket, mycket värre saker än det. Alltså mycket värre. Men vi ska inte heller glömma det fysiska våldet. Så i stundvis är det så äckligt också i den här versionen. Jag kommer aldrig mer se på en avhuggen tå på samma sätt som efter den här filmen.
Hur brukar du säga på dem tidigare?
Det är som att det är lite äckligt, men här händer det så att det blir mycket äckligt.
Okej.
Okay. Ja. Och det där, som sagt, Javier Bardem spelar Max Cady, jättebra val. Amy Adams är en advokat, Anna Boden. Och alltså underbart. Och sen också det här, en sak, jag vet inte faktiskt om jag tycker att det är underbart eller hemskt. Musiken är väldigt viktig här. Mm. Det är sån här typisk skräckfilmsmusik. Och man har faktiskt återanvänt musiken från 1962-versionen.
Oh.
Och ni vet, skräckfilmsmusik, den är alltid lite överdriven. Och i det här fallet tyckte jag nästan att det var lite parodiskt. Att är det här lite för mycket? Men sen så är det på något sätt inrutat i vår kultur så pass att min kropp börjar som Pavlovs hund.
Mm-hmm.
Vet ni att man börjar regla när man ser mat eller hör den där klockan. Så när jag hörde skräckfilmsmusiken så blir jag rädd på riktigt.
Ja.
Fast jag vet att jag blir, det här är ett trick.
Ja.
Men du väljer det också kanske?
Jo, man vill ju
vara med liksom.
Ja, man köper det här kontraktet. Nu ska vi skrämmas. Ja. Nu ska det vara hemskt. Och bakom den här produktionen så har vi Steven Spielberg och Martin Scorsese som exekutiva producenter. Mm. Och det är alltså en tv-serie och det här säger något om hur svårt det är att få finansierat sin film just nu. När de här två stycken, alltså de största namnena, inte fick det här till en film utan kände sig tvungen att göra en tv-serie. Och...
Mm-hmm. Är det sämre nu för tiden? Är inte en tv-serie liksom nästan större än film nu för tiden?
Ja, tv-serie är den nya
om
filmen.
Om man inte Nolan eller sådär. Men
de skulle vilja göra film, men de fick inte göra det. Utan de måste göra sig... Alltså, de är styrda.
Ni måste tänka att det är gamla gubbar.
Ja,
Spielberg kom med en ny film, alltså det kommer om någon vecka. Vi hade två recensenter för att titta på den igår. Och de kom så ledsna tillbaka och sa att vad är det nu... Och jag sa att de måste ta en stund. Och det är liksom också... Spielberg börjar vara lite till åren. Och det var alltså regi. Jag minns inte vad den heter, jag vill inte veta heller. För jag har sällan sett folk komma sådär ledsna tillbaka till jobbet.
Jag såg reklam för den också, men jag minns inte vad den hette. Jag blev lite sugen på att se den, bara för att det var hans namn där.
Ja.
Men det där om... Alltså på något sätt så är det samtidigt den här grejen som vi har återkommit till många gånger i sällskapet. Just den här återvinningen av gamla...
Mm-hmm.
Gamla teman, eller gamla liksom kända storyn, gamla figurer, gamla superhjältar, gamla universum så att säga.
Gamla skapare också.
Ja, men ja, visst.
om det ska vara Scorsese det
är,
igen.
Men det är det som jag överraskade över. Vad gör han där nu? Liksom? Ja. Varför är han med om det här?
Han gjorde ju det den.
Jag menar det. Ja. Att det där, det är liksom, hittar du på en ny story och sätter en ny titel på det. Eller något sånt där. Och sen, jag vet, det här det idisslande av gamla storyn känns... Jag har inte riktigt liksom fått fast i vad det handlar om. För det handlar om något mer än bara att det är tryggt och pengainbringande. Så det är något patologiskt liksom i själva samhället. Så liksom på den storyn är slut. Det är verkligheten så absurd. Vi kan inte hitta på något bättre nu. Vi kan bara göra dokumentärer och reruns.
Mm. Men jag tänker också att det kommer hela tiden nya generationer. För dem är det helt nytt. Och sen får de en backkatalog som inte är helt dålig heller. Ifall de intresserar sig. Men ja, det där är nog en intressant grej. Nu ska ni få höra, jag ska avsluta nu, men jag har en liten sån här, quirk? Nej, vad heter det? En liten sån här rolig...
Knorr.
Knorr! Nej, det är inte knorr, utan en liten kul grej. Jag är färdig med det, vad jag ville berätta. Och jag ser fram emot, jag kommer att se alla 10 avsnitt. Så bra är den. Men visste ni, vad är det när man har en sån här visste ni? Det är en liten kul grej här.
En liten skissaruta.
Visste ni? Det här är så kul. Steven Spielberg och Martin Scorsese bytte filmer en gång i tiderna. Och det var ursprungligen Spielberg som skulle regissera 1991-versionen av Cape Fear. Mm. Men han gav den till Scorsese eftersom han tyckte att den var alldeles för mörk. Okej, här kommer det som är kul. I utbyte fick han regissera en annan film. Schindlers List! Var det jättemycket mörk? Vilken av de här filmerna är mindre mörk?
Oh, jag vet, jag är faktiskt glad att de gjorde det. Jag är inte säker på att jag skulle vilja se Scorseses Schindlers List. Alltså.
Men det var nära.
Den var gruvlig
nog.
Alltså,
men...
Scorsese hade först Schindlers List.
Ja.
Oj.
Och så bet de. Är inte kul?
Har inte varit en sån koppling till judendom och sånt? Alltså, har inte varit... en sån stark, en Spielberg jude.
Inte alla.
Klipp bort!
Scorsese är ju italienare.
Ja, jag tycker det har varit ett sånt exempel på när kulturellt ursprung har betydelse i filmskapande. Och så skulle Scorsese ha haft den först.
Mm, men kanske det var därför de böt också. Men vilken på riktigt nu då? Vilken är mindre mörk?
Ja. Verkligen, ja.
Är det två olika slags, kanske?
Mörkar.
Ja, verkligen. Jag tycker faktiskt att det där Cape Fear-mörkret är mindre mörkt för min egen del. Eller det väl tycker jag väl. Va? No, okay. Yes, tack
se,
för mig.
Se, där gjorde jag någonting som kan få mig cancelled. Mm. Ett missförstånd.
Inte om ljud.
Om någon väljer att missförstå.
Jag filmar dig just, Jenny. Jag spelar in det vad du sa. Skämt och skämt. Janne Strang, varsågod.
Tack, det finns som sagt mycket att säga om årets fotbolls-VM som började på torsdag. 48 lag. Helt sjuk mängd lag. Alltså det börjar ju som en turnering på 8 och 16 lag.
Jo.
Nu är det liksom 48 så att alla får vara med i hela världen. Vi ska ha så mycket matcher som möjligt bara för att få så mycket pengar som möjligt. Det är så här lag som Qatar, Haiti, Curaçao. Men inte då Italien eller Danmark för den delen. Biljettpriserna har ravat iväg. Helt sjukt. Alltså de var ursprungligen liksom närmare tonny för vilka sitsar som helst. Nu liksom det högsta priset som någon annonserade var 2,2 miljoner. Mm.
Men vanligt folk får ge 10 000
euro. Men absolut, ja. Det är helt standard. USA som värdland, vet du, och redan nu så har vi sett att det där Border Patrol och ICE har liksom, vet du, inte släppt in till exempel domare från Somalien, har sänt tillbaka spelare från Iran och andra sådana här som vi har sett tidigare. Okej, FIFA är totalt korrupt, det vet vi. Videodomaren spelar inte haft stor roll och så vidare. Så all det där helvete som vi måste leva med. Jag tänkte lite sätta åt sidan nu, men det måste förstås nämnas. Så jag tänkte tala om lite fotbollssånger från historien, som är en stor del av fotbollskulturen. Och jag tänker fokusera nu först på mitt favoritlag, England, som alltid jag hejar på i VM-sammanhang. Främst för att när man växte upp, vet du, så hade ju Finland basically inget fotislag att prata om överhuvudtaget. Men också för att det var lite exotiskt då. Och det fanns de här stora spelarna på den tiden när man växte upp. Anyway, för de som inte vet, England har bara vunnit VM i fotboll en gång någonsin. Och det var 1966. Chanten var 2 World Wars and 1 World Cup. väldigt smakfullt. Det där, vad de hade för sång då vet jag inte, men 4 år senare när de ska försvara den här titeln, då hade de spelat i EM 68, 2 år tidigare. 1970 hade spelarna att spela in en singel som heter Back Home. Mm. Och där sjunger de så här, jag översätter lite hastigt här. Vi ska ge allt för folk där hemma. De tycker vi är bäst. Det är det vad vi behöver bevisa nu. Och vi ska slåss mot de bästa. Och där hemma ber dem för vår framgång. Efter det här bronset och gulden så fanns det massiva förväntningar på England. Och man kan ana att det finns en liten oro här för att de kommer inte att tillfredsställa fansen den här gången. Det fanns en sån känsla i luften och rätt fick de. Det gick totalt åt skogen och hela 1970-talet blev en enda lång plåga för Englands landslag.
Ja, en framgångssaga för tyskarna, va?
Ja, trots att engelska klubblagen var helt överlägsna, ja, i andra europeiska kupper och sådär. Men det gick liksom dåligt. Det fanns en gyllene generation från 60-talet som åldrades. De hade några dåliga tränarval och marginalerna är alltid mycket små. Och sån här. Så när vi kommer till 80-talet och Italien, det här klassiska VM för människor i min ålder, mm, så är det där, så har England ryckt upp sig igen och liksom nu sa att nu är det liksom, nu fixar vi det igen, och då hade en låt som heter This Time We'll Get It Right. Så, då hade liksom fuckat upp det 10 gånger här, så liksom så är det upbeat marschtakt där spelarna sjunger igen. Vi är Ron's 22, alltså Ron Greenwood tränaren. This time more than any other time. This time we'll get it right. But they didn't, of course.
Det är så brittiskt.
Och det, men den här checkheten fanns där. Då, och det där 86, också ett klassiskt VM för människor i min ålder, Mexiko. Vi har kriget med Argentina i bakgrunden, Falklandskriget. Det är 20 år nu exakt efter den stora VM-segern. Och spelarna sjunger med i en låt som heter We got the whole world at our feet. Så nothing less, va? Och de sjunger så här: We got the whole world at our feet. We'll be dancing in the street.
Oj, oj.
We're on our way to play in Mexico. We're gonna beat the world, so here we go. This time we know we're gonna make you proud.
This time, yeah.
Through the tears of joy we shout out loud, England forevermore. Hear the lions roar.
Och så förnedrade det och Maradona.
Vad som hördes var ju då Argentinas fans som jublade när Maradona gjorde Guds handmålet och vann över England. En himmelsk revansch för Falklandskriget. Total förnedring igen, 86 för England. Sen 1990 är en särskild grej som jag kan återkomma till om någon är intresserad. Men 10 år senare, alltså sen är det 30 år efter den här stora segern, så är det EM i England. Och på något sätt har liksom engelsmännen kommit till rätta med det här. Fuck, vi kommer aldrig att vinna något.
Nej, not this time.
Alltså någonsin. Den heter inte exakt så. Den heter Three Lions, vilket är deras emblem, mm, på shorten. Och inom parentes, football's coming home. Mm. Vilket betyder då att själva spelet liksom spelas på engelsk mark nu. Mm. Även om du kom från Skottland, egentligen, om man riktigt börjar. Mm. Börja liksom tjiga, liksom, vet du, influenserna var därifrån. Sådär. Första gången, alltså, en ärlig och också ironisk, lite sarkastisk sång som handlar om just hur alla fansen vet att det kommer att gå åt helvete varje gång för, yeah, England, som det har gjort senast 30 åren. Men just den här bitterljuva liksom, hoppet som man vägrar ge upp, att kanske ändå just den här gången, kanske vi fixar det. Mm. Och den här refrängen har blivit en absolut klassiker, med Three Lions and a Shirt. Jules Rimet, Still Gleaming, det är alltså den här pokalen som heter Jules Rimet.
Gillar du den? Sjunger du med
jag
den?
Jag älskar den. 30 years of hurt. But it never stopped me dreaming. Mm. Och det är så, jag ryser när jag tänker på det. Bra att jag går lite hastigt igenom det här, för annars ska jag bryta ut i total gråt här.
Jag som lyssnar, Janne är väldigt nära att gråta. Jag vill inte, alltså, för det här är fint. Det här är viktigt. Ja. Mm. Alltså, det är ju inte bara för dig, det är många män.
Det är också så, det är väldigt fin chant att sjunga. Ja. Det där. Jag är ledsen att vi inte har några ljudprover här nu, jag tänker inte bjuda på dem heller. Men, det där. Men Three Lions heter låten alltså som det där. Som man sen 2 år senare i VM i Frankrike totalt perverterar texten på. Samma låt, samma melodi, men man byter ut texterna. Man tar bort allt det här liksom sarkastiska, ironiska, byter ut refrängen mot No More Years of Hurt.
Oj!
What? What? Du kan inte bara göra sådär, vet du. Det, Och det här förväntade de sig att människor skulle liksom sjunga. Det gjorde ju ingen, men det gick åt helvete igen mot Argentina. Beckham fick rött kort. Och där tog allting slut sen igen. Och det där... No, den ursprungliga Three Lions har dykt upp sen under 2000-talet som en så halvofficiell anthem.
It's coming home, it's coming home.
Football's coming home, ja, Three Lions on the shirt.
Ja, ja, ja.
Och det där... Och några andra också som har stigit upp. Av någon anledning, balladen Sweet Caroline av Neil Young har engelska fans tagit till sig. Jag vet inte varifrån den kommer. Och sen en jätte liksom, så här, lite tacky version av Come on England, alltså som till Come on Eileen.
Ja.
Nej, men...
Otroligt pinsam. Men Three Lions kommer återkomma om igen just på grund av att det liksom, de kommer aldrig att vinna någonting. Huh. Och nu... 2026, 60 years of hurt bakom oss. Det är, England ser igen ut. Bra kunna gå hela vägen. Det är topp 5 tippade. Mm. Men alla vet ju, det kommer inte att hända.
Nej,
inte. Och det vet Rolling Stones också.
Och det är nästan som den här förlusten har börjat smaka bättre än segern med åren. Liksom. För det blir en sån här, jag vet inte, en tradition. Ja. Jag vet liksom, engelska tjejerna vann ju i fjol... det här damernas VM och det var ju verkligen så här, vet du, då jublade jag också väldigt hårt och, men det här är ju sen den här, vad ska jag säga, den andra för att säga, och nu ges alltså Three Lions ut igen på vinyl och CD i den ursprungliga ironiska versionen med inkluderade karaokeversioner så vi kan alla sjunga med. Okay. När det går åt helvete och de har inte ändrat på texten även om det idag är 60 years of hurt istället för 30.
Och det är inte no more years of hurt utan det är 30 years.
Det är just
of hurt.
Det. Ja, det är den där ursprungliga. Det hade ändrat sig i verserna också för det, verserna var jättebra. Det var riktiga låtskrivare alltså från Lightning Seed som hade gjort den där. Så är det där den i sig också en så här gullig sång. Och det där. Men min favorit av England är kanske ändå World in Motion av New Order från 1990.
Jag visste inte att det var en footies-låt.
Ja,
det.
Ja, man märker det i början av låten och sen någonstans sägs i slutet, om man orkar lyssna så långt, så kommer we're playing for England, England. Och så här. Och det bästa där är att John Barnes, som var så här, top striker för Liverpool på den tiden, gör en rap.
Nej, men...
Där han beskriver hur man gör mål.
Hur far det?
You're gonna go down, 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 down.
Det är ju så bra.
1990s rap.
Jag älskar det.
Men vad sa du, 1990?
1990, ja.
Didi rap.
Ja, det gör jag.
För engelsk fotbollsfolk.
Absolut rekommenderad.
Wow.
Topplåt. Så hoppas alla hejar på England under kommande VM. Det gör ni säkert där ute. Jag vet att folk kommer att...
Låt inte vad det lönar sig direkt.
Kom med i klubben.
Men alltså, Rolling Stones verkar inte vara så... De älskar ju footies. Jag tror inte att de tror på England heller. För att deras VM-låt heter In the Stars. Är det inte lite så att man säger att när man ser stjärnorna? Vet du, man inte riktigt tror på någonting.
It's written in the stars, dock.
Ja, är det inte?
Det skriver...
Nej, men jag tänker att man ser det i... Ja, det är säkert så. It kan de, för de tror ju... Men jag har lyssnat på det här VM-låtar för att jag visste, Janne, att du skulle prata om det här. Vad Jesus, alltså jag...
Inte så mycket bra där.
De här VM-låtarna, nu, de är ju gjorda för 12-åriga pojkar och kanske deras mammor. Vi har Burna Boy, vi har I Show Speed.
Ja, den är YouTuber.
Ja, och sen, no, faktiskt, den som jag avskydde minst var Stormzy och Blessings.
Jag tänkte just säga det, jag gillar Stormzy själv. Jag tyckte det var kul att se honom på den här officiella FIFAs album. Har inte något med USA att göra ju. Eller Kanada eller Mexiko där de spelar. Men det här kanske inte Shakira har heller. Som,
Shakira har ju en tradition från 2010.
Ja,
gör den här Waka Waka.
Ja. Och den verkar också finnas kvar. Alltså det är sån här, nästan brain rot.
Ja, sån här
tiki-tiki-toko-toko-taka-taka-toko-toko-låtar. Stormzy hade inte det. Det var mer textbaserat. Så det
Shakira var passar bra som footiesångare, tycker jag.
Jo.
Die. Nej, vad
heter
det? Die.
Ja, precis.
Det betyder come on på italienska. Eller kom igen. Det där, ja, så fanns det den här... Jag tror det är FIFA som har utnämnt den till sin officiella sång, som är den här Lighter av Jelly Roll. Han påminner lite om dig.
Nej, men nej, nu Janne.
Du ska bara ha det här korset tatuerat på det här.
Nej, och, men, och vet du,
det är nog med skägget liksom, och den här, vet du, den här cool laidback stilen som det där som får mig att tänka på. Känner du till Jelly Roll?
Jo, jag vet inte. Jag tycker han känns störande. Typ. Det är nog, har inte han en grill också? Jag kan inte respektera en grill.
Men jag känner hemskt bra till honom därför för att jag läste...
Jag tänker att du skulle göra det, för han är så kriminell typ.
No, vet ni vad han gjorde när han var 17? Vet ni hur hans kriminella barn var? Tillsammans med två andra beväpnade polare så stal de råna och fick $350.
Okay.
$350 var kape. Och sen han fick ett år fängelse eller någon sån här ungdomsanstalt för det. Men orsaken varför jag känner till honom är det där... Vi har hans underbara fru, Bunny XO. Och Bunny XO är alldeles underbar. Hon är en fantastisk, och nu lånar jag henne. Hon strippar det. Alltså hon strippar som en gud. Alltså det här är gud. Så ska det strippas om det ska strippas.
Hon visar vad skåpet ska stå.
Hon strippar liksom, vet ni, kläderna av sig själv som gud menar.
Ja.
Och det där, hon har en bestseller på New York bestseller, vad det nu heter, deras bästa. Så det kom på våren, Strip Down. Och där berättar hon om sitt liv som strippa. Och det, alltså det är så, hon är så ljuvlig. Och sen, hon och Rulltårtan har ju varit tillsammans då ganska länge. Och
det är fint.
Och de har både haft ett ganska tyst liv. Mm. Och han har ju varit då ungdomsbrottsling och knarkare. Håller på med crack och sånt. Ja, crack. Och det var vad jag skulle säga. Jag blir bara så ivrig.
Jag är glad att vi fick av kläderna. även när det kom till fotboll. Jag ska ändå summera. För alltså, nu har vi inga nordiska länder förutom Sverige och Norge. Sverige och Norge som är med i VM. Alltså Finland rök ut ganska tidigt, Winchein, det här.
Jo,
I sina chanser. Danmark schabblar på slutsträcket. Alltså helt på egen hand. Förlorar hemma mot Vitryssland. En sån totalt liksom idiotisk kamp.
Jish.
Och sen fick de en chans till mot Skottland, en chans till mot Serbien. Men
och då ska inte de vara med.
Nej, de ska ju tydligen inte vara med. Och nu kollapsar ju Christian Eriksen på plan här igen för andra gången också.
Det
skulle ju kunna bli lite kris där också.
Men hans pacemaker, han har inbyggd defibrillator. Vad säger det? Hur ser uttalar man det? Defibrillator.
Tack.
Tänk att man kan ha en inbyggd defibrillator.
Jag måste säga något om Sverige ändå. Alltså, eftersom vi nu håller på att racka ner på alla fotissånger. Alltså, jag tror att den sämsta av alla de här jag hört i år måste vara Sveriges. De är ju då världens modernaste land, som de alltid säger. Och förstås har de då gjort en fotissång med AI. Totalt, vet du. Bara mata in typ en prompt. Sverige fotbollssång, VM, här är spelarlistan. Och det är, vet du, kör någon slags, vet du,
pumping
dancehall-grej.
Ja.
Så det är så många sådana fotissångar idag liksom, där du skriker Bujakosaka, Bujakosaka och så, vet du, så körrepetition. Och den här texten, nu skriker du alla spelarnas namn och däremellan kör texten 26 blågula lejon. Ett enda hjärta.
Öj, fiffa.
Vi kämpade, vi, och vi ger aldrig upp. Alltså, det som man önskar att de åker ut efter gruppspel. Alltså,
så man slipper höra den där, ja.
Det är så vidigt. Alltså, jag trodde ingenting kunde bli sämre än Greva Guld i USA från 94. Med Glenmark, Eriksson, Strömstedt. Jag måste gå tillbaka och lyssna på den när jag började skämmas för att jag hade levat på 90-talet. Fy fan, alltså, det kryper i kinden när jag bara tänker på det. Men låt oss göra en så här positiv knorr här nu. Ja. Vårt kära Norge. Jag måste erkänna, jag hade bara prickat in Sverige och England i min matchkalender. Men när jag hörde Vikingblod av artisterna Oljeberget och Katastrofen så bara måste jag föra in Norges matcher i schema också. Det här är en riktig fotissång.
Naja.
Helt oblyg nationalism med så här komisk twist.
Ja.
Och en sån här superbra hook eller chant där liksom för publiken. Så här går den på svenska. Vi sätter segel från en fjord. Det är inte möjligt att göra renare bord. Moder jord, hon är vår. Vi slog Columbus med 400 år.
Oh.
Först tog vi Europa. Nu tar vi USA. Vi är Norge. Vi vet att vi inte är störst. Men Odin ska veta att vi var här först.
Wow.
Det är AI, rätt använt.
Nej, det där var ingen AI. Det där är bra. Vi kommer över dammen. Dit ska vi ro. I våra ådror rinner det vikingablod. Ro. Ro.
Ja, det är den ju. Ro.
Ja, så ska det göras. Hellre. Så.
Oh my god, alltså, det är Norges tid nu. Alltså.
Fan, man måste ge dem det där.
De vann Sverige i sista träningsmatchen inför VM. De slog Kanada i hockeybronsmatchen. Och de har alltså Premier Leagues top striker Haaland och Premier League-vinnarna Arsenals kapten på sitt lag. Dags för Norge att återta nya världen. Wow. Leif Eriksson.
Nu ska ni få höra på Åsnebryggornas Åsnebrygga, men ni får också sjunga här emellan. Jag lyssnar genom FIFAs officiella VM-låtar. Jag måste tvätta öronen så utav helsike bara för att orka med livet vidare. Så jag lyssnar omåttligt mycket på Entomb då Marduk här på sistone. Och Marduk för över till nästa ämne. För i Gamla testamentet, i Moseboken 2, som vi läser nu och då om vi gör det.
Moseboken 2.
Heter det
inte? Andra Moseboken.
Moseboken 2.
The sequel.
I sequel. Så det, nej, men det här är fakta. Ja. Okay, det här är fakta. Så det där byggde man då ett torn. Man trodde att man skulle kunna bygga ända upp till himlen. Mm. Och man gjorde det här för att dyrka den här guden Marduk. Så Marduk var en babylonisk gud som har att göra med Babels torn. Det var på grund av honom som allt det här människans fåfänga och kanske till och med AI nu har skapats. Åsnebrygga, varsågod, slut.
Tack. Och så är det ju också den här tendensen som vi människor har att bygga monument till vår egen storhet. Vi leker gud när vi vill med våra skyskrapor kittla himlen och så vidare. Någonting sånt är väl den där fabeln då också menad att ta som.
Och sen var det något med språken också, att vi hade många olika språk. Ja. Det stod det i Moses 2. Att där var det där faran att förut var det ett språk.
Ja.
Och sen när man börjar prata olika språk, alltså det skingrar människan.
Ja, ja, precis.
Det var... Och det här för oss, då galant och förde redan in oss till Leos värld. Galant.
Jag ska prata om påven.
Ska jag vara en åsna så ska jag stanna på andra sidan.
Prr, vad har de för ljud, åsnarna? Oink, oink.
Något sånt. Jag ska börja med en egen liten, jag vet inte om det är brygga.
Men anekdot.
Så här, minns ni Celebrity Deathmatch på MTV?
Jag älskar.
Nej.
Det är alltså det är ett segment som gick på MTV mellan 98 och 02 och det var alltså en claymation följetong, animerad lergubbar. På typ 10-ish minuters avsnitt dåtidens kändisar hade boxningsmatcher mot varandra. Ofta ganska aktuella, eller sådär, när jag tittar tillbaka på YouTube på de här Celebrity Deathmatch, så det är sådana kändisar som inte typ känner igen. Det var väldigt då liksom.
Och inte ens då kände man igen, och det var väldigt brutalt. Det var lite WWF-style också.
Ja, sådana Mortal Kombat-aktiga avslutningar på de här matcherna. De här slagsmålen. Häromdagen såg jag till exempel en variant av när Jake Gyllenhaal och Tobey Maguire ska fightas i Celebrity Deathmatch. Och Jake Gyllenhaal tar Tobys, sliter av hans ena ben och slår honom i skrevet med det.
Har man ett skrev om man bara har ett ben?
Ja, typ från mitten av låren. Eller någonting. De är av lera så det går.
Jag stryker det.
Sån slags, alltså inte vet jag om den här humorn har åldrat sämre än våld i Celebrity Deathmatch, men det var det. Oavsett så kom jag att tänka på den här lilla biten av min barndom när jag läste påven Leo den 14:s nya skrivelse och framförallt har läst lite om det här käftande som har följt efter då, att kyrkans överhuvud haft den okristliga, dåliga smaken att gå åt AI i nutid 2026.
Är det en bulla det här, eller vad är det han har gett ut?
Förlåt?
Är det en bulla?
Nej, det är inte. Det är en cyklika, om jag får be.
Det är en cyklika, ja. Någon slags buzzword för 2026. Här i slutet av maj, 25 maj, publicerades då Magnificas Humanas, den magnifika mänskligheten. Vilket är påve Leos första encyklika. Och en cyklika är ett slags rundbrev till den hela katolska rörelsen. Mottagaren av den här texten är då alla katoliker, alla kristna och alla män och kvinnor som är of good will tydligen. Så det är liksom till hela mänskligheten.
Ungefär 38 000 ord lång. Det är som en halv roman.
Det var så satan. Det var så lång som 20-40 år, ja, som man säger i NKB. Och jag har inte läst hela.
Nästan bra, det är klart. Moses boken 2.
Nästan lika lång som Moses boken 2. Och den är ganska byråkratiskt ordad. Så den är nog hemskt intressant, men det också, och den är alltså gratis, snabbgooglad och tillgänglig, men oavsett hur kristen du är, men 40 000 ord lång, varnar, det finns sammanfattningar också. Underrubriken är för Magnificus Humanas är On Safeguarding the Human Person in the Time of Artificial Intelligence. Och påven Leo har ju då suttit ett år nu, och han har helt från start varit en varningens röst kring AI. Han skriver om en teknokratisk paradigm och varnar om en tendens att låta effektivitetslogik, kontroll och lönsamhet forma personliga, sociala och ekonomiska beslut. Han skriver också om Babels torn väldigt tidigt i texten. Och just angående det där med språk, han menar att nya språk, också ett digitalt ett, kan föra oss bort från vår gud. Han oroar sig över AIs påverkan på arbetsmarknaden, automatiserade vapen, ideologisk partiskhet, behandling av information och data, men främst problematiserar han då projektifieringen av människan, att vår svaghet och om vi har hög ålder eller sjukdom, att de inte ska ses som defekter att bota med teknologi, utan att det är just genom våra begränsningar som det magnifika i mänskligheten kommer fram och blommar. Den börjar så här, lite fritt översatt så inleder han Magnificus Humanas på det här viset.
Kan vi få det på latin? Va?
Den vad jag har läst på engelska. Han är från Chicago.
Ja, ja.
Men han är säkert från latin.
Harm.
Mänskligheten, skapad av Gud i all dess prakt, står idag inför ett ödesval. Antingen bygga ett nytt torn i Babel, eller bygga den stad i vilken Gud och mänskligheten kan vara tillsammans. Så rakt på startskottet går han alltså på åt Silicon Valleys hybris, tornet i Babel, kanske ska läsas som när vi leker Gud i våra serverhallar eller någonting sånt. Och det här har då rufsat om fjädrar på både Vita huset och Silicon Valley, som ju någonstans går arm i arm med den konservativa högern. Alltså, det verkar ju så i USA att om man de som inte är kommunister är på samma lag idag. Någon slags återgång till det där att vara anti-American, om det makes sense. Att vara det som vara mot det som är icke-amerikanskt och det amerikanska.
Antifascister.
Ja. Ett ansikte för den här anti-amerikaniseringen är ju då till exempel den tysk-amerikanska hedgefund-managern och konservativa affärsmannen Peter Thiel. Jag vet inte vad en hedge fund manager är, måste jag ärligt säga. Men han grundar PayPal med Elon Musk.
En hedge fund är bara en som hjälper människor att investera sina pengar.
Okej, okay. Den investerare. Tack. I september förra året så höll den här Peter Thiel en serie föreläsningar i Rom av alla ställen. Som handlar om antikrist. Han påstod att antikrist, när antikrist visar sig, förmodligen kommer vara en ludit, alltså en teknologimotståndare.
Intressant. Bra drag.
Ja, det är något slags drag är det ju. Ja.
Lite otipp, men varför inte?
Ja, påven ger ju svar på tal då, om påven är antikrist eller inte, är en större teologisk diskurs, tänker jag. Men ska vi redan här ta och stanna till och tänka på hur töntigt det är att en miljardär håller föreläsningar för inbjudna gäster och erbjuder sin åsikt om att antikrist är en sån som motsätter sig de kapitalsatsningar som miljardären själv byggt sin förmögenhet kring.
Speciellt av en miljardär som ser själv ut som en antikrist.
Ja.
Och sett han ser ut.
Ja.
Han är verkligen som alla liksom...
Ondska.
Ja, alla de här onda karaktärerna i vilken jäkla film som helst, ja, från hela 1900-talet. Allt från Boris Karloff till vad heter den här, vet du, typ himlar och det här.
Men alltså, jag ser så ett nytt Simpsons, jag vet inte om Simpsons finns mera, men här är allt som behövs för ett Simpsons avsnitt. Påven är antikrist också.
Ja.
Det är liksom så typiskt.
Alla är antikristiln nu för tiden. Också, han blev också trumplig ut dem till det av en av sina gamla supporters, Tucker Carlson här.
Ja. Oh.
Som den nya antikrist. Det,
ja, det igen,
det är en våg, om man säger.
Ja, det gödslas med ordet antikrist ute i media.
Det är symptomatiskt att man tar in religiös språk när det gäller just den här nya teknologin.
Ja.
Och att påven blandar sig i. Alltså de har ju verkligen lyckats marknadsföra det här som någonting, liksom, hela den här AI-grejen, som någon slags existentiell grej.
Ja. Och så har det alltid varit, man har pratat om vår mission och det har funnits messianska termer, liksom en känsla av att vi i denna kyrka förstår vad det här kommer betyda för jorden, för mänskligheten, för framtiden. Det är som en religion.
Ja, absolut. Eller kult nästan.
Ja, så det är ett religiöst krig vi står inför väl. Och det är någonting med den här dogmatiska melodramatiken, nästan animeaktigt, som får mig att sådär fnissfnysa åt hela grejen. Antikrist som djävulen. Så Peter Thiel, jag ser framför mig hur en lergubbe i Celebrity Deathmatch med kostym och en sån affärsväska och bakåtslickat hår svingar armen för att slå, han laddar armbågen. Men hans motståndare svingar då tillbaka. I en cyklikan då citerar Leo, påve Leo.
Ah, Leo.
Vi är du och bror med varandra, jag och Leo. I en cyklikan citerar Leo den 14:e Gandalf från Sagan om ringen.
Jesus. Vad lever vi i för värld?
Det blir bara bättre och bättre. Och grejen är att Gandalf på det här citatet då, Gandalf påpekar att vi måste tänka på den framtida jorden, att det inte är vår uppgift här att bemästra alla jordens tidvatten etc. Någon sånt litet cute citat. Ganska öppet för tolkning, men hur som helst. Och till Jotun hör att Peter Thiel är världens största Tolkien-fan. Alla hans företag heter sådana här, har lottornamn.
Alan Thier till exempel.
Ja, som är det här, det största nu, I guess. Men det här, genomgående har de hett sådana, vad heter det där, vad heter den andra?
Utan PayPal kanske.
Ja, utan PayPal, ja. Missandrir och sådana shit. Det heter alla hans bolag. Så, och det här vet ju påven. Så det är ju någon slags, ja, nämen, den andra lerklumpen som har påvehatt och stav sparkar kostymgubben i pungen och ögonen ploppar nästan ur hålorna. Men det, vi är på den här liksom, vi är på en tassig nivå. Och nu är inte jag själv katolik, så jag kan ju inte erkänna påven som Guds röst och talman för alla kristna. Men jag tycker ju ändå att det är oerhört signifikant att just påven ställer sig på den här sidan, min sida av sträckan när det kommer till AI och AI-kritik, att hur svårt skulle inte vara att vara konservativ och eller liberal idag? Vad ska man göra åt när påven säger så?
Jag vet inte, har påven haft något att säga om något sen Johannes Paulus den andra? Men det där...
Ja, är det någon slags sen återkomst till att lyssna på påven?
Ja, alltså, det, kanske just på grund av att han har blivit liksom indragen i den här politikgrejen. Och det var ju inte på grund av hans eget fel. Det var ju de här fejkkatolikerna i administrationen i USA, alltså som vicepresident Vance och sådana här, som av någon slags image-skäl blev katolik här liksom för 5 minuter före de börjar. Och sen har börjat liksom ge goda råd åt människor om hur den katoliker ska leva, hur de ska tänka. Och sånt här. Helt ett helvete. Liksom han, dels liksom den här, att det finns en rangordning på vem man ska älska och sånt här. Vilket inte alls finns där. Utan du har liksom, det finns bara en allmän kärlek i något katolik. Och också det här liksom vad som tillhör vems liksom jurisdiktion och sånt här. Totalt ett helvete. Alltså han vet ju ingenting om det här.
Nej, nej.
Och det här är just den här nya högern som bär det här, vad heter det, tena runt halsen, alltså korsen runt halsen. Som det där, som någon slags gimmick. Som jag tror vi pratade om med Anna här i några skede också. Att det fanns den här trenden av att unga män tycker om att bli kristna nu av någon slags identitetsskäl.
Ja.
Och sånt här. Så det där, så jag är glad att vi har en sån påven, men det är ju synd att han måste slåss mot sådana totala puckon alltså. Eller att måste slåss överhuvudtaget om, ja, den här frågan.
Det är ju fråga om ideologi mer än om teologi, känns ju som att tillhöra den här just då konservativa och också i förlängningen liberala gruppen i USA.
Medan kristendomen ju är en, liksom en liberal, ganska vänsterorienterad,
ja,
liksom rörelse. Om man tittar på Jesus Kristus själv.
Min herre var socialist, kan jag lova er. Det är dock inte en helt ny företeelse det här. För 135 år sedan, nästan på dagen av att Magnificat Humanae släpptes, så skrev påve Leo den 13:e också en encyklika. Och för er som har skarpa öron kan ju märka att det här är den påve som hade namnet Leo innan nuvarande påve, alltså föregångaren. Och den encyklikan hette Rerum Novarum, angående nya ting, eller hur man ska, new things.
Och vad var det som var nya ting just då?
Industriella revolutionen.
Såklart. Och var det något speciellt lokomotiv som han tyckte var förskräckligt?
Han skrev om arbete och kapital och varnade för att skynda förbi sin mänsklighet.
Wow.
Ja, samma som nu.
Ja. Det här är ju inte en slump att Leo att ta i det här namnet.
Jag ryser av hans briljans. Alltså, han är ju uppenbart en clever boy. Jag är nöjd med påven just nu.
Bob från Chicago.
Ja, Bob från Chicago är en clever boy. Så det är helt tydligt att påven vet vad han håller på med. Och vad som också är helt
plats
tydligt
i historien. Liksom.
Ja, verkligen. Det vad som också är helt tydligt är att vi är som inne i ett globalt skifte i storlek med, eller förmodligen större än den industriella revolutionen.
Knappast.
Jo.
Du tror inte?
Jag tror.
Det har nog svårt att tro. Jag är benägen att tro på sådana som Russell, Bertrand Russell, som det där, som filosof i början av mitten av 1900-talet, som det där sitter och ger en intervju. Var det på 50-talet, han är en gammal då, och det där, och så säger han, men, så ingen skulle tro hur världen såg ut före 1914. Jag tror att han har rätt i det. Alltså, där någonstans så liksom, och det är många andra intellektuella som har sagt det, till exempel Leif Salmén tyckte om att återkomma till det här. Han sa att Europa och hela civilisationen dog 1914. Efter det är bara dödsrosslingar.
Mm-hmm.
Så,
att vi har revolutioner på industriell revolutionens skala.
På något sätt är allting sån här, efter 1900-talet bara en sån här du, en trashcan av mänskligt civilisatoriskt liksom avskräde som bara liksom roterar kring sig själv. Det blir liksom, okej, 40-talet så liksom avrättningsläger var ju någonting helt nytt i världshistorien nu, så det kan ju liksom pika på ett eller annat sätt liksom. Men just den här liksom vad det innebär att vara människa och sådär, så tror jag inte att förändras lika mycket från efter, vad heter det, industriella revolutionen till någon slags teknologisk revolution. Alltså, lika mycket som det liv som man levde före industriella revolutionen. Men det är bara min hunch av det här.
För mig,
jag är benägen att tro på Russell i det mesta.
Mm.
Jag tänker att det här AI, så det handlar om någonting, det går så nära nästan, alltså själ, vet ni, det handlar om min hjärna på något sätt.
Det handlar om en maskin.
Ja.
Det som du tänker på är den hypen som har byggts upp kring det.
Mm,
och liksom låter det, vad heter det, precis som deras avsikt är att få det att infektera dig och tro att det, liksom, att det kommer att förändra någonting.
Ändå är jag mera, tror jag att jag är mindre AI-kritisk än vad du är.
Ja, jag vet inte. Det,
eller? Har du ändå åsikt?
Jag skulle dra stöpsen nu när som helst.
Mm.
Ja, ja.
Jag har inget behov av det här överhuvudtaget. Jag ser liksom ingenting att vinna på det här, en snabbare googling eller något sånt här. Det är inte hur bråttom vi har faktiskt att ta reda på, vet du, vad som finns på Netflix idag.
Mm.
Eller sånt. Jag menar, alla de här AM-sagorna om liksom, vet du, AI kommer att bli liksom medveten och allt sånt här. Det här är det ultimata försäljningsargumentet för hela den här, hur man är till de här överste prästerna i Silicon Valley, just som Musk och Karp och de här, så att de håller på att skapa en helt ny art, vet du. Och vissa tror att den ska liksom efterträda människan, vet du. Sån här, en självmedveten silikonbaserad livsform, som jag var på ett robotseminarium, som vi har liksom moralisk plikt att ge en kropp. Det vill säga, vi ska implantera själv, vet du, generell att AGI, självmedveten artificiell intelligens i mekaniska kroppar, för att kunna ge dem den frihet som en, liksom, en fri individ i form av den här AGI ska förtjäna. Och det, liksom, jag sitter där liksom, och tittar på de här människorna. What the fuck pratar ni om?
Tidigare skulle jag faktiskt ha läst den här encyklikan, för att jag läser väldigt mycket. Nu lät jag AI sammanfatta den.
Det där är ett val du gör.
Och det gick väldigt snabbt.
Ingen som tvingar dig till det.
Jag ville veta vad det handlar om.
Men vet du det nu då?
Nej.
Båda hade varnat för att inte göra det.
Jag vet. Och det som är trist är hur jag märker att när jag gör de här sakerna, jag är nyfiken på att jag gör vad som helst. Åtminstone en gång eller två. Och det där, hur det förslappar mitt hjärna.
Ja.
Och hur det inte kommer någonting nytt, för att AI kan inte skapa något nytt, Janne Strang. AI kan inte skapa något nytt, utan den samlar information som redan finns. Och jag är intresserad av nyskapande inom konst och kultur. Så det är det som plågar mig. Men Leo är inte helt oviktig faktiskt. Låt vara att han är då en påve, och vi kanske inte bryr oss så mycket just om påven. Men alltså, det finns många katoliker i världen, och hans ord väger tyngst. Alltså faktiskt, de som är inte värns, han har också hyllat den här.
De flesta som tror på en gud har påven som överhuvud.
Men då vill jag säga det här, att man säger väldigt ofta att hur bildad han är, att han har läst det ena och det andra. Han har en kand i matematik från 1977, från ett riktigt shitigt
det är när man måste räkna för hand.
Men kommer ni ihåg, och ni ska en kand från 1977.
Okay. Då är det ändå betydde någonting.
Ja, från ett dåligt universitet.
Nu måste göra en knorr här. Det där, kan du inte bli katolik nu då, Joel?
Ja, det låter ju så. Jag verkar ju, det ser ut som att jag
erkänner honom. Det, alltså.
Ja.
Jag hade en bekant som blev och byggde ett fint kapell dit upp i skogen.
Oh, wow.
Och mer om det i nästa avsnitt, eller hur? Det var otrolig cliffhanger. Janne Strang, tack.
Det var ett nöje.
Som vanligt, Joel Forsbacka.
Tack, tusen tack.
Jag, Anni Hetanen, säger också tack, och vi hörs om en vecka.
Moi.
Come on, England.